There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
HR i en digital era. Vad behövs då?
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup AB.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Vi återkommer ofta till saker som Gallup skriver och jag gör även det idag. Jag vill ta upp en artikel som de skrev i juli förra året, 2019 alltså, där de säger att om människorna är organisationens största tillgång, som jag tror att många skriver under på, om man planerar att investera i dem, då kan inte verksamhetsstrategin och medarbetarstrategin vara två separata saker. HR ska involveras i beslutsprocessen och de ska också hållas ansvariga för att skapa organisationens resultat. Ja, ord och inga visor, och vi tror att vår gäst idag, Tommy Kao, har en del att säga och utveckla kring detta. Kanske framförallt just för att vi är i en digital era, transformationens era eller vad man ska kalla det för. Så välkommen Tommy!
Tack så mycket!
Jag läste på din hemsida, vi känner ju varandra sedan några år ska jag ju villigt erkänna, men jag fick ändå lite så här, ja men gud, har du gjort det här också? Du har varit landschef på employee branding-företaget Universum för ett tag sedan, men senast så är du grundare av affärsbyrån Kao & Company och ni fokuserar på affärsutveckling, kommunikation och digitalisering för HR. Och jag tänker också att du är väldigt aktiv liksom på och av scen och bakom en poddmick numera också med din fantastiska podd som jag lyssnar på.
Helt rätt.
Vad kan vi fylla på med för att presentera dig?
37-årig småbarnspappa som bor i skärgårdsmiljö i norra Stockholm i hus. Så där fick ni nog alla mina livsutmaningar också.
Ja, precis. Pusslet.
Ja. Ja, så är det.
Vad gör du den här veckan? Vad står på din agenda nu?
Den här veckan är veckan innan vi släpper säsongen av HR Talks-podden, som min podd heter då. Och det innebär att det är både inspelningar, det innebär att det är en del redigering och klippning och en hel del prepp av kommunikation. Så det är en del av det jag gör. Sen i Kao & Company så driver vi ju projekt och jobbar med införsäljning hela tiden. Mm. Och där jobbar vi mycket med de frågorna som du nämner. Så det handlar för min del extremt mycket, vilket även podden handlar om, att hjälpa ledare och varumärken inom HR att bli och förbli relevanta på olika sätt. Mm. För att göra det som du nämnde kopplat till Gallup.
Och om vi tar det här som Gallup pratar om då, att HR ska vara verksamhetscentral, liksom affärscentral. Hur skulle du vilja beskriva HRs roll? Hur behöver den vara om du beskriver den övergripande, helt branschospecifikt?
Jag tyckte Gallup gjorde det ganska bra faktiskt. Att tittar man på mycket forskning, mycket rapporter, smarta människor som exempelvis Gallup eller massa konsultföretag, så handlar extremt många utmaningar om att växa bolag eller driva organisationer generellt om olika typer av HR-frågor.
Mm.
Och jag tror att det har väldigt många insett. Vi pratade tidigare här innan vi gick på samtalet om varför och hur. Jag tror att väldigt många förstår varför. Sen är det många som fortfarande inte prioriterar rätt för att leverera huret. Alltså hur ska HR vara integrerad i verksamhetsstrategin och så vidare som du nämnde. Men för mig så är HR kanske den viktigaste funktionen i väldigt många företag och organisationer. Inte minst, nu sitter vi i början på 2020-talet, inte minst de kommande 10 åren. Mm. Där jag tror att people och HR-frågor i ledningsgrupp på styrelsenivå och ägarnivå kommer vara mycket det som definierar samtalen och planerna där.
Jag tänker att det är två roller. Antingen är man HR eller så är man inte HR. Vilka är det som har förstått och vilka har inte förstått hur viktig HR är för decenniet som vi har framför oss? Hur ser det ut där?
Oj, vilken bra fråga. Jag skulle för det första vilja se lite mer forskning på just den frågan. För jag tror att sitter du i större verksamheter idag, mer traditionella, det är klart att du ser och upplever och du förstår att HR är en del av verksamheten. Sen kan den vara väldigt operativ och du har liksom inte flyttat in den tillräckligt mycket i affären. Så du driver fortfarande din affär lite frikopplat från personal- och HR-frågorna. Där jag tror att det finns nästan ännu större utmaningar, det är tillväxtföretagen. Där du kanske kommer från en situation där du inte är van att ha en people-funktion eller people and culture eller HR. Du kanske är entreprenör eller ägare och har inte vant dig vid att ha det här riktigt proffsiga affärsstödet som HR ska vara för att både hantera beteenden, driva kompetenser som i sin tur driver nya affärer och affärsmodeller och säkra din framtid. Jag tror att det finns samtidigt som det finns entreprenörer som har det här på sina 5 fingrar, byggt massa stora fina bolag och tar med HR som anställd nummer 10 eller anställd nummer 3.
Mm.
Men så jag tror att det finns olika utmaningar i olika typer av organisationer. Generellt kan man väl säga är min upplevelse att man inte på tillräckligt många ställen ser hur HR de facto kan driva affären genom allt som sker liksom bakomliggande verksamheten.
Men jag tänker, du beskriver ett entreprenörsbolag som inte har haft någon sån här people-funktion som du sa. Och så blir man medveten om det. Nu måste vi ta in någon eller förändra någonting. Där är väl ett alldeles utomordentligt läge att sätta rätt grejer.
Verkligen, tveklöst. Och jag tror att för att korrigera lite, väldigt många plockar in rekrytering väldigt tidigt. Mm. Framförallt om du är ett tillväxtbolag som är finansierat av ägare eller på olika sätt. Men då blir det just fokus på det vi kallar för talent acquisition och rekrytering, employer branding. Inte helt ovanligt blir det lite mer juniora personer som då också får en sån relation till ägare och entreprenörer och ledning och vd och så vidare. Det är en stor skillnad om du kliver in och har jobbat med att driva HR och bygga HR i 10+ år eller ännu längre. Då, och dessutom kostar man betydligt mer och det är i sig ett commitment från de som rekryterar in. Så jag tror att det har man i alla fall, rekrytering och det, men sen handlar det om att växla upp för att väldigt många får växtverk. Det blir helt andra utmaningar när du liksom har, ursäkta uttrycket, då, liksom hivat in folk ganska mycket under en period.
Mm.
Och där finns det nog ganska mycket att jobba på.
Mm. Om man tänker på, när vi säger kompetensen som HR har, hur ser, är den tillräckligt hög? Eller vad är det HR behöver lära sig för det här decenniet som vi, ja, eller decenniet, framtiden, nu och framtid? Vad är det HR behöver bli bättre på?
Också en väldigt bra fråga. Dels vet vi nog inte, så om man ska vara fair, vilket gäller alla funktioner.
Mm.
Men tittar man ändå på HR så tror jag att hela den här delen med digital kompetens som vi har småtjatat om nu i snart 10 år, den kommer fortsätta behöva utvecklas. Jag kommer ihåg när vi startade Sveriges första internetkonferens för HR-chefer 2012, då var det ingen som pratade om digitalisering och digitala möjligheter för HR. Nu kan man gå på en konferens varje vecka mer eller mindre kopplat till det. Så där har ju hänt jättemycket. Men fortfarande handlar det om att du ska inte bara digitalisera HR-funktionen och HR-processerna. Du ska digitalisera hela företaget. Så jag tror att den kommer fortfarande gälla, och att förstå affären och förstå tekniken och ligga på den där numera ganska exponentiella kurvan i teknisk förändring. Sen kommer det handla ännu mer om lärande och beteendet för lärandet, och i det tycker jag väldigt mycket diskussionen nu handlar om hur ser vi till att jobba på nya sätt som inte bara möjliggör att vi kan vara snabbare, för det vill alla ha. Det finns inte en enda företagsledare som vill ha långsammare organisationer just nu. Och inte heller HR-chefer. Så den är så här, hur kan vi jobba på nya sätt för att se till att vi blir snabbare, men också att vi konstant lär oss? Och det gäller ju HR själva. Jag tror att det finns, återigen, varför är många på? Många förstår att vi behöver jobba på nya sätt på HR, vi behöver nya kompetenser, vi behöver säga nej till saker och sluta göra saker och börja göra nya saker. Men det handlar ju då om att lära sig att göra det.
Hur rätt är.
Ja, verkligen.
Jag tänkte lite så här, men också att man kallar det för HR, men tänk om man skulle kalla sig för affärsutvecklare, alltså modern affärsutvecklare för en digital era. Skulle liksom man lättare då kunna få vara mer centralt i verksamheten? Men HR är ju HR, det är ju bara att vi som vet och är frälsta, vi ser ju kopplingen till att det är affärscentralt. Men just när inte HR får ha den rollen, att man... Ja, jag förstår vad jag är ute efter, att man skulle behöva kalla sig för vi jobbar nu med affärsutveckling. Ja, det är precis vad vi behöver. Men om man säger vi jobbar med HR-frågor. Ja, precis, ta hand om det här operativa, liksom, mer reaktiva. Så. Bara en sån här fundering vad man kallar sig för.
Ja, men det är en klok fundering. Jag hade en gäst i höstas som heter Helene Barnekow, som är numera vd på Microsoft, som är en mycket klok person. Och hon, jag frågar alltid, vad är din bästa HR-idé? Och då sa hon efter lite fundering: se dig själv som en affärsutvecklare.
Ja.
Du utvecklar affärer genom människor.
Ja.
Och det är det här som jag tror att folk i större allmänhet, att säga, har förstått.
Mm.
Är du företagsledare, är du linjechef, är du teamchef, är du förhoppningsvis då också ägare av bolag, så har du förstått att det är här kampen ligger just nu. Mm. För att det finns faktiskt... För att referera till en annan smart organisation förutom Gallup, så har Deloitte gjort en hel del arbete globalt kopplat till det de kallar för human capital. Och de har bland annat tittat på hur snabbt olika saker förändras. De har en kurva som heter rate of change curve, tror jag. Där tekniken såklart förändras snabbast, och den är exponentiell, den kurvan, det vet alla. Och sen har vi människor, sen har vi företag och sen har vi samhällen. Och de här senare kurvorna ligger då lägre och inte fullt så exponentiella som den första teknikkurvan.
Mm.
Det är svårt att beskriva en graf i en podd.
Ja, men jag får en bild.
Ja, du får en bild. Ja, det är bra. Poängen med den, och var HRs absolut största möjlighet ligger, det är att förändring nummer två som behöver hända, det är alltid människorna. Så att kan vi få våra medarbetare och ledare, inte minst också ledare, glöm inte bort dem, att förändras och anpassa oss tillräckligt fort till nya tekniska möjligheter, då har vi en enorm konkurrensfördel som organisation. För det är människor som förändrar organisationer, inte organisationer. Det är människor som lär sig ny teknik, inte organisationer. Det är människor som driver innovation och så vidare. Det är inte organisationer. Och det här har folk börjat förstå, återigen, på varför nivå.
Mm.
Och då blir HR-funktionen monumentalt mycket viktigare.
Mm.
Utmaningen här är att om HR inte tar den här pucken och ser det här som sin roll, då kommer andra internt att driva de här frågorna.
Mm.
Och det ser vi redan nu, att HR blir people-frågor, och man liksom trycker ut mycket på gott, och dessutom helt nödvändigt, trycker ut ansvaret för eller genomförandet av HR-frågor på chefer, linjechefer och också på medarbetare. Det här är ju årtiondet av självledarskap.
Mm.
Så jag tror att det finns en sån, på varför-nivå, många börjar förstå att det är det här racet handlar om. Nu handlar det om, vad ska HR göra det, vad ska medarbetarna göra, vad ska ledarna göra?
Och vad skulle då, om vi pratar om den digitala eran som vi är i, vad är det HR då ska tänka på? Det är en jättestor fråga, men om vi tar den här elefanten, vi tar en bete och pratar om vad blir viktigt för HR i en digital era, när alla behöver hålla sig till att vara digitala, till och med jag, analoga Annie, måste få hålla mig till det. Vad blir rollen då?
Jag tror att den blir kanske två eller tre delar, vi får se, vi tar den här elefanten i bitar.
Mm.
Dels så handlar det om, vilket jag har tjatat om i snart 10 år, att HR ska egentligen ligga, om det är så som jag precis beskrev och som Deloitte och Gallup beskriver, då borde ju HR egentligen ligga längst fram när det kommer till affärsutveckling, digitalisering, innovation och så vidare. Eftersom återigen det är människorna som ska genomföra alla de där grejerna. Så den rollen innebär ju då att vara den som sträcker upp handen först i ledningsgruppen, den som föreslår grejer mest intensivt, den som hoppar in i pilotprojekt, experimenterar, värvar in ny kompetens i sina funktioner och i sina HR-ledningsgrupper och så vidare. Så den rollen, ligga längst fram och trycka där. Sen är ju del nummer 2 där vi ser oftast det största business caset för digitalisering för HR någonstans. Det är att faktiskt digitalisera och driva digitaliseringen av, kallade medarbetarupplevelsen. Inte bara HRs processer utan faktiskt medarbetarupplevelsen.
Kan du ge ett exempel där då för någon som är...
Ja men absolut. Det och det här är en jätteviktig distinktion tror jag, som jag själv hörde för kanske inte jättelänge sedan. Och det är att en investering i digital HR är inte en investering i HR. Mm. Och den HR-chefen som går in och pitchar in det till CFO och ledningsgruppen tror jag gör en liten tankevurpa. Om det nu är någon som har pitchat in det så. Utan det är en investering i medarbetarna. För oftast så finns det liksom ett förhållande. Mm. Investerar du eller digitaliserar du eller automatiserar du en HR-process, då påverkar det medarbetarna. Då underlättar det för medarbetarna eller det förvärrar. Så att det kan ju till exempel handla om att hur du digitaliserar din rekryteringsprocess. Det kan handla om hur du, vi pratade lite tidigare om learning, mm, alltså lärande och utveckling, vad du har för verktyg där. Mm. Att se till att digitalisera de processerna så att du kan från HR-sida frigöra tid eller för den skullen få data så att du får bättre underlag för att fortsätta argumentera eller till och med kriga för de här frågorna. Men framförallt också så förbättra den medarbetarupplevelsen. Så det skulle jag säga är kanske roll nummer 2 då. Mm. Och sen roll nummer 3 handlar tillbaka till det vi pratade om förut. Väldigt mycket om hur jobbar vi på den här firman eller den här organisationen.
Mm. Mm.
För att om vi tittar på de kommande 10 åren, vad är det vi ska leverera på jobbet? Då är det brain power, mm, det är kreativitet, mm, det är problemlösning, det är samarbete och så innovation och alla de andra fina grejerna som alla vill ha.
Mm.
Det kräver att vi är väldigt duktiga på det ni pratar om i den här podden. Se till, hur kan vi ge varje individ förutsättningar för att maximera sin kreativitet, brain power, potential? Och då blir svaren nog ganska annorlunda från för ett par år sedan.
Absolut.
Alltså hur vi bygger våra kontor, mm, vilka verktyg får folk jobba med,
mm,
var får man jobba, när får man jobba, hur får man jobba, mm, med vem får man jobba?
Ja.
Och den här frågan, om HR gör allting annat och driver allting annat och så lämnar man de här frågorna till IT-chefen, facility management och någon annan, då missar man en jättestor roll, tror jag.
För där handlar det ju jättemycket om det här som du bara spottar ut nu, att vi börjar förstå bättre hur hjärnan funkar och liksom behöver facilitera för den att funka på jobbet, och där kommer ju HRs kompetens in, och sen måste man ju samarbeta med facility och liksom IT och allt sådär, för att annars blir det ett väldigt tufft race, så där kan man ju verkligen, men det kan ju vara HR som är, man säger, projektledare i det, just man har en hel övergripande förståelse för människan på jobbet, så.
Absolut, och här kan man ju bara komma tillbaka till affärsvärde. Det jag tror många upplever, och som säkert tidigare gäster har pratat om här, många upplever är en enormt stor utmaning att få folk att hantera sitt nya arbetsliv.
Ja.
Må bra, orka och så vidare. Och det där börjar synas nu i alla tänkbara siffror och så vidare. Att där har man verkligen en roll att springa på den.
Mm.
Jag tänkte på ledningsrummet där alla vill vara. Mm. Någonstans så är det väl så att alla verksamheter finns till antingen för att man vill ha en massa kunder och tjäna pengar, eller så vill man serva medborgare med samhällsnytta, om vi förenklar. Och då är det ju motsvarande vd och styrelse som har det största ansvaret för det. Och sen vill alla andra vara där och tycka att de är viktiga. Nej, men jag tänker att du nämnde IT-chefen alldeles nyss. Borde inte IT-chefen och HR-chefen i det där ledningsrummet i så fall alltid gå hand i hand?
Jo, och även kommunikationschefen och marknadschefen och de andra såklart. Och jag tror att Det är väl det som är mycket svårare idag. Att du kan inte som IT-chef bara jobba med IT. Du kan inte som marknadschef bara jobba med marknad och kommunikation. Och det där tror jag, alltså jag har den största respekten för de utmaningarna som man sitter med i ledningsgruppen. Men om du då, tillbaka till ledarskap och HR, om du fortfarande driver din ledningsgrupp som 6, 8, 10, 12 separata silos, alltså då är du nog påtagligt körd för de kommande åren. Jag är till och med exempel på företag som roterar sin ledningsgrupp. IT-chefen blir marknadschef, Nordenchefen blir landschef, alltså... För att det är så otroligt viktigt att både förstå helheten och att du samarbetar.
Mm.
Sen finns det ju en massa andra saker. Du kan ju koppla till incitament och bonusprogram och KPI:er och så vidare. Hur bolaget drivs och styrs. Och då kommer vi tillbaka till där vi började lite. Hur mycket förstår ägare, styrelse kring de här frågorna? För att at the end of the day så är det de som sätter agendan. Och då tror jag att de kommande 10 åren kommer handla väldigt mycket om, kanske inte kommer sätta etiketten HR på allting, för det kanske inte ligger sig för att göra det.
Mm.
Men du kommer titta på styrning, organisationsdesign, ledarskap, hur vi jobbar mer nätverksbaserat och massa andra saker som möjliggör att du kan göra det. Och i slutändan så handlar det om väldigt mycket om olika typer av HR-frågor. Det finns faktiskt som sagt smarta organisationer som tittar på det här, och Microsoft och Quartz tittade på det här för några år sedan och tittade på hur mogna är storföretagen runt om i Norden och vad är det som driver den mognaden. Dels konstaterade de att väldigt få var digitalt mogna, och då hade de 4-5 olika steg. Där det sista steget handlar om att du hade en organisation som tänkte och var digital. Du hade inte bara en digital strategi eller ett labb någonstans. Och sen så tittade de på 7 stycken bakomliggande faktorer eller områden som drev den här mognaden. Och roligt nog, 5 av de 7 var olika typer av HR-frågor. Det var ways of working, det var kompetens, det var ledarskap, det var styrning. Så att återigen...
Nej, men för att man kan ju inte få den ena delen att fungera om inte den andra funkar. Och så tänker jag bara att det, digitalt, vi kom ju från, tycker jag i alla fall, ni får gärna säga emot mig, ett synsätt där, men nu ska vi digitalisera. Okej, vilket verktyg ska vi då köpa och implementera? Och så tänker man att i och med det så är det löst. Men sen är det ju precis som vi sa i början av avsnittet, ja men det är ju huret. Funkar det här och hur använder vi det? Använder vi det alls? Eller blir det någonting som jobbar mot oss? Så att, ja, det var bara en ny tanke för mig. Så här, ja, men skön duo egentligen, HR och IT.
Mm. Absolut. Mm. Och det sker inom, alltså HR på något sätt äter sig in i massa olika områden. Jag har sagt det flera år att HR-chefen är den nya fastighetschefen och så vidare. För att det, men det som, även om det inte blir så fullt ut, så har HR blivit en tyst influencer, eller vad man kallar det när man liksom säljer. Så de påverkar besluten mycket, mycket mer än tidigare. Absolut.
Mm. Mm.
Men sen tycker jag man kan komma tillbaka också till apropå hur det och att göra. Alla de här sakerna ställer ju krav på att HR själva då gör.
Ja,
hitta nya sätt, jobba på nya sätt, jobba med nya verktyg.
Ja.
Sen kan det där liksom få överslag såklart, och jag tror att nu finns det kanske en annan nykterhet i att vi kan inte bara ösa in massa nya verktyg och så vidare. Men, men det i slutändan, det är det som gör dig relevant. Om du kräver vissa saker av organisationen, då måste du leva upp till dig själv. Mm. Och som med allt annat.
Det var jag tänkte som du nämnde Gallup i början, Annie, som föreslår då att HR också ska vara ansvariga för att skapa organisationens resultat. Det ligger väl i samma sak?
Ja, det där är intressant. Och det kanske tänder till lite nu hos lyssnarna. Det är ju ganska spetsigt formulerat såklart.
Ja, held accountable for.
Liksom. Ja, men det är ganska spetsigt formulerat. Mm. Jag tror att möjligtvis ser vi snarare kanske ett årtionde där liksom varje enskild individ är ansvarig för att driva resultat. Men det är klart... Det var någon som skrev för några år sedan att det är alldeles för få HR-chefer som får sparken för att firman går för dåligt eller något sånt där. Och det tyckte jag var lite intressant att det, och det ligger väl i linje med just Gallups kanske hållning här då, att det är så mycket av framgången framöver och även idag som beror på hur väl du jobbar med och lyckas med olika typer av HR-frågor eller people-frågor. Så visst, de har en större del i att skapa resultatet.
Mm.
Man behöver ju också då ha liksom förutsättningarna för det. Och de behöver man ju ofta skaffa själv. Alltså så, man måste ju brotta in sig. Man kommer behöva göra det. Jag vill bara lyfta ett exempel på det här med att HR måste själva göra. Som är, du har ju intervjuat min förra chef Katarina Roddar.
Ja, just det.
På
PVC.
Ja, på PVC. Och där hade jag en kollega som är kvar där som heter Joakim. Och Joakim höll, som jag upplevde det, nästan uteslutande på att med att testa VR-glasögon och var väldigt, så jag kände verkligen att ja, men här, jag fattar inte vad han gjorde, men jag kände här testar vi grejer, och jag vet att Katarina också står väldigt mycket bakom det och att skulle våga påstå att de är bra exempel på där vi testar och digitalisera HR och testa på grejer på ett väldigt så här, kul sätt.
Absolut. Det de har gjort då, för de som inte känner till det, är att de har skapat ett eget HR-tech-lab med egentligen uttalade målsättningen att disrupta eller utmana PVC själva, både kring användandet av teknik men också hur processer drivs, allt från rekrytering till, som du säger nu, lärande som de använder mycket för VR, presentationsteknik och så vidare. Och det är helt rätt, de har blivit också ganska erkända för det, så att de är ute och pratar och möter massa andra bolag. För det handlar om, men målet från början var inte att ha ett techlab där man testar massa teknik. Målet var att utmana interna processer och att driva liksom förändring. Mm. Och sen blev det en bra manifestering av det.
Mm. Och där tänker jag också på hur viktigt det är. Joakim var perfekt i den rollen. Väldigt så här ödmjuk, öppen, fick med sig folk att bli engagerade. På fredagsfikat någon gång så bara, vi testar det här. Så att, det var väldigt, som jag säger, som jag brukar kalla mig själv, väldigt analog. Få mig intresserad och nyfiken och väldigt bra. Och som sagt, sen jag slutade så har de gjort det här du beskriver nu med techlabbet och det. Så att, ja, men ett exempel på att göra och testa.
Göra och att också ta chanserna när de kommer och driva det. Det finns ett annat exempel som jag möjligtvis lite biased, men jag råkar vara gift med en HR-chef som är HR-direktör på Ericsson. Och de bygger nu en hela automatiserad fabrik i USA. Jättesånt prestigestort projekt. Och det råkar vara inom den delen som hon är ansvarig för då. Och det handlar om att så här, säkra massa ny digital kompetens. Hur bygger du en fabrik där du ska inte ha linjemedarbetare på samma sätt. Men också hur onboardar du flera hundra personer till en fabrik som inte finns. Och då var det så här, hur ska vi lösa det här? Såg en jättemöjlighet, använde VR och byggde tillsammans med en hjärnforskare en onboarding i VR. Fick pengar på nolltid från affärslinjen. För att det här är så här, om inte den här fabriken står här om x månader. Och högsta vdn och koncernchefen Ericsson inte kan åka dit och öppna den. Då har vi problem. Så det handlar också om att se sådana där möjligheter att vara lite entreprenöriell i de lägena. Och göra och koppla det till någonting som är väldigt business critical. Då får du med dig folk, då får du pengar och kan man också säga att övriga funktioner internt behöver lite samarbeta med dig. För att det här händer nu, inte sen.
Nej.
Det låter jätteintressant. Tänker du att ett sånt här spetsigt specialprojekt som jag upplever att det är ändå sen kan sprida ringa på vattnet för att man lär sig någonting?
Ja, men det är det. Då kommer vi till kärnan för hur vi behöver jobba framöver och vad som behöver hända framöver. Så är det just att du behöver testa saker. Du behöver göra som Jocke och Katarina på PVC. Du behöver göra som de gör på Ericsson. Du behöver testa saker. Utmaningen i väldigt många fall är att det finns liksom inte en påse pengar som bara ligger och skvalpar för kom hit och äska lite så får ni testa. Utan du måste nog vara ganska duktig på att koppla det till hyfsat kortsiktiga affärsresultat. Då får du pengar, men det är klart, vilket jag råkar veta just i Ericssons fall och säkert även hos PVC, det drar ju till sig massa andra människor som vill kika, uppleva, lära, och det är ju superbra, för då blir det synergier ut i andra delar av verksamheten och sen helt plötsligt kan andra affärsledare eller gruppfunktioner och så vidare lägga pengar på någonting. Men väldigt få vill ju riska i början.
Absolut.
Och jag tänker när man ska ta risker och testa, för det är också något som är rätt populärt att prata om. Jag tror mycket färre hurrar på den liksom, att vi vill, men som du säger, det finns inga pengar. Är inte tricket då att ta något liten, alltså någon del och säga, men här vågar vi testa. Vi har mandatet att göra det. Och så lär vi oss något av det. Istället för att man går in och tycker att nu ska alla göra allting helt annorlunda på måndag.
Nej, men det är också helt orealistiskt. Och jag tror att alla som har jobbat i någon form av affärsdrivande verksamhet som bryr sig om P&L och resultat och budget, det funkar inte så. Utan du, om du inte har en, kanske en galen ägare eller så vidare. Eller någon som bara trycker igenom saker. Men, utan du måste testa i det lilla. Också en av framgångsfaktorerna bakom PVCs exempel. Att man testar i det lilla. Testa någonstans där det inte gör så ont om det går fel. Det kan vara i ett land eller en funktion eller en avdelning. Det kan vara i Västerås. Det kan vara alltså, hitta någonstans.
Det vore jättekul. Du har säkert en stor påse med erfarenheter och liksom exempel. Nu fick vi höra om ett ganska om två lite så här techspetsiga exempel. Mm. Men har du något exempel på mer vardagliga processer där man har lyckats digitalisera på ett smart och lyxsamt sätt?
Det finns nog många sådana exempel. Jag tror att ett som kanske en del lyssnare har hört om, men som ändå är väldigt bra i tiden, det är ju hur Scandic Hotels har jobbat med lärande. Hur man har gått bort från gamla e-learnings och tunga systemkrast som många sitter med om man är lite större verksamhet. De är 18 000 idag. Mm. Till att jobba mycket mer learning every day, social learning, där medarbetarna driver väldigt mycket sitt eget lärande och att dela med sig av lärande mellan varandra.
Jag har inte hört om det här, så du får gärna berätta mer.
Ni får bjuda in dem för att prata om det specifikt. Men kortversionen är precis som många andra verksamheter så står man ju då och då för att man ska förnya sina licenser och verktyg och så vidare. Samtidigt så pågår oftast någon form av liksom förändringsprocess. Det Scandic gjorde för ett par år sedan, det var att de såg möjligheten i att faktiskt bygga ett lärande som funkar för framtiden. Där vi ser att precis som i många andra områden som är arbetsrelaterat, så börjar vi bete oss på jobbet så som vi beter oss hemma. Så vi vill lära oss snabbt, vi vill ha det on time när vi behöver det, vi vill ha det i mobilen, vi vill kunna liksom ha utbyte med varandra och lära
varandra. Vi ska med andra ord inte skickas på kurs i två dagar och sen komma tillbaka och tro att saker ska bli annorlunda.
Nej, det tror jag de flesta har lärt sig att så är det ju inte riktigt. Om du inte kompletterar de två dagarna eller kursen med andra saker. Sen tror jag för övrigt att folk kommer fortsätta åka på offsite och kurs, men man kommer nog göra andra saker när man väl är där. Men så de implementerade ett helt nytt verktyg där man faktiskt sen också la in intern kommunikation. För det möjliggjorde att 18 000 medarbetare kunde prata med varandra. Det möjliggjorde också att du kunde jobba med content på ett annat sätt, alltså innehåll som inte blev så statiskt och långt. Och samma behov har intern kommunikation i det läget. Så det är ett exempel, men det är också ett lite större projekt, så det är liksom ingenting som de gjorde i en handvändning. Men du kan också skala upp det bitvis, samma sak där.
Jag tänkte vara något exempel, jag lyssnade, det är Siri Vikander där som är helt fantastiskt och varit med och driver det här, att ja, men jag jobbar på Scandic i Umeå och har kommit på ett sätt att göra en ny drink och kan liksom lägga upp det här, eller jag kommer på ett sätt att bädda snabbare eller vad det är, så att det är liksom stort och smått, men kanalen finns där och det är väldigt lätt att, det är inget hinder att lägga upp och dela det jag har lärt mig.
Och precis, jag gillar ju när vi pratar om kommunikation, för därifrån kommer jag kommer tänka på vårt avsnitt om Ragn-Sells, som blev Stockholms friskaste företag 2019 eller 2018. Ja, precis. Och en del av det som deras HR-chef som var här och berättade var ju det här att om man skulle rapportera saker, antingen fel ut i verksamheten eller tips, så här, att slippa skriva långa rapporter utan att kunna använda mobilen och plåta något. Mm. Alltså, sådär som vi gör hemma, som du sa. Mm. Alltså det är ett beteende vi har börjat tillämpa mer och mer.
Och det där påverkar ju alla delar av våra arbetssätt. Jag driver en tes som vi kallar för state of mind at work, som ju handlar om så att din framgångsfaktor på jobbet handlar om din förmåga att hantera det sätt vi jobbar på, hantera ett ständigt inflöde av influenser och liksom kunna i det hitta ett fokus och så vidare. Och en jättestor del av det handlar om hur jobbar vi? Vad tillåts vi använda för verktyg? Hur, för det går tillbaka till, vi pratade om medarbetarupplevelsen tidigare och så vidare. Det som HR, IT och några andra behöver kroka arm kring och verkligen, verkligen göra, det är att eliminera friktion. Och friktionen finns ju knappt i våra privata konsumentbeteenden eller liksom verktygsbeteenden och så vidare, för att om det finns friktion så använder vi inte grejerna. Det är liksom mer demokratiserat i privatlivet, medan på jobbet är vi lite mer så här, du ska använda det här. Mm. Och det där är ju på väg bort. Och jag vill göra en annan koppling bara som både gäller Ragn-Sell säkert men även Scandic, det är att jättetydligt exempel på en jättetydlig koppling till affären. I Scandics fall så de tjänar ju pengar på drinkar. Ja. I just det exemplet. Ja. Mm. Så de har också communitygrupper som utgår från affärsmålen och sen jobbar ner till, okej, men vad är det då vi behöver fokusera på att sprida för typ av lärande? Om det är liksom lönsamhet på sista raden som är viktig just nu, ja, då hur kan vi göra det då? Det kan handla om att bädda lite snabbare, eller det kan vara, det finns någon, många andra.
Eller få kunderna att älska mer försäljning, för de blir så himla glada för att man erbjuder.
I ännu högre utsträckning det, för jag tror att väldigt många, det var som någon som sa att vi har liksom trimmat processerna nu i ett par decennier. Vi kan inte trimma så jättemycket mer, utan vi behöver hitta andra saker. Mm. Det är samma sak med people-frågorna generellt. Vi har trimmat maskiner och massa annat i decennier. Nu behöver vi trimma och se hur kan vi trimma people-frågorna eller people performance. Och då handlar det inte så jättemycket mer, tror jag, om att jobba snabbare eller pressa mer, utan det handlar snarare om att se,
få ta tid till de viktigaste ärendena och frågorna.
Ja, men jag är helt, min starka övertygelse är att väldigt många, eller alldeles för många högst upp i organisationerna, i ledningsgrupper, styrelseägare, de vet inte vad de kan få ut av sina medarbetare. Mm. Mm. Så jag tror att väldigt många, genom att jobba på sätt man har gjort länge, faktiskt låter sina organisationer kanske gå på 60-70% produktivitet. För man vet inte. Mm. Om folk fick välja nya sätt att jobba, hur mycket produktivitet kunde vi då frigöra? Om folk fick välja sina projektteammedlemmar eller var man jobbar, hur mycket skulle vi då kunna låsa upp? Mm. Men i och med att man kanske högre upp inte själv utsätts för de sakerna eller testar så mycket själv eller kanske vet eller har koll på det här med Gallup och så vidare, så tror jag att man missar ganska mycket. Och det finns inte en enda företagsledare, CFO, styrelseledamot eller ägare som skulle låta sin maskinpark gå på 60-70%. Den skulle få sparken direkt. Mm. Så där finns det mycket att fundera på, tror jag, om man sitter lite högre upp på organisationen. Och då som HR-ledare, om vi fokuserar på dem, faktiskt paketera, presentera och liksom nudga lite i, så att de förståelsen för det ökar. Mm. Elin Barnekow har ett annat fantastiskt begrepp som heter medarbetarbesatthet. Mm. och det där är, jag träffade Elin för kanske 1,5-2 år sedan, jag kommer inte ihåg. Och då hon kommer liksom från kundbesatthetssidan, och väldigt många organisationer hävdar att man är kundbesatt. Och jag kom lite mer från så här talangbesatthetssidan, för det är det jag har jobbat med i 15 år. Och så gifter vi ihop det lite grann. Men det är just det som är utmaningen, att väldigt många organisationer och högst upp, de är besatta av kund, topline, kost, bottomline. Mm. Så det är delvis deras uppdrag, såklart. Mm. Men alldeles för få är besatta kring medarbetaren och medarbetarnas förutsättningar att driva resultat och framtid. Mm.
Nu har du nästan svarat på, jag tänkte skulle avsluta med två frågor, att om jag lyssnar på det här inom HR och känner så här, men jag vill ju vara aktuell för den tiden vi är i nu och den tiden som kommer, och man har ofta en beteendevetar liksom bakgrund och sen har man byggt på med olika saker, vilken kompetens ska jag se till att jag har, som jag kan, det kan ju handla om att åka på kurs, men det kan också vara något som jag kan on the job training, så att säga, vilken kompetens ska jag verkligen se till att jag har?
Dagens största fråga.
Ja, kom på den nu.
Jättenöjd. Ja, härligt. Ja, men frågan är om det finns ett svar. Dels kompetensen att förstå affären. Mm. Och att liksom nästla sig in i det. Och du ska såklart vara nyfiken, annars tror jag att du ska byta företag. Du ska vara nyfiken över affären. Men att nästla sig in i det, gå på kundmöten, läs på, åk på branschkonferenser och inte på HR-konferenser, säger jag som delvis arrar HR-konferenser. Mm. Men så dels en sån del. Sen tror jag det handlar lite om det här med lärande, arbetssätt, alltså hur ser vi till att vi hela tiden jobbar så att vi lär oss och testar, utvecklar. Och sen tror jag att en del som vi inte kommer kunna undgå, det är, det känns lite tråkigt begreppet med arbetsmiljö, som känns, och när jag säger tråkigt så är liksom stämpeln är tråkig,
stämpeln liksom är tråkig, historiken. Innehållet är fantastiskt.
Nej, men, innehållet är fantastiskt.
Vår podd heter ju Health for Wealth, man skulle kunna säga att den handlar om arbetsmiljö, men begreppet är ju tråkigt.
Ja.
Ja.
Jo, men lite så, jag tror att det är, jag träffade en klok person, en HR-chef nyligen, som sa att innehållet i arbetsmiljöhantverket håller faktiskt på att förändras. Ja. Och det är på väg att bli en ny kompetens. Så det handlar inte längre om rehabplaner för de som är på fabriksgolvet.
Nej.
Utan det handlar om någonting helt annat. Så den tror jag att man utifrån ett hantverksperspektiv nog kommer att behöva djupdyka en del i.
Mm.
Men sen, alltså, det är så många områden inom HR som kommer att omdefinieras eller utvecklas de kommande 10 åren.
Mm.
Allt från rekrytering, du har giggare till arbetslagstiftning och så vidare. Mycket kommer behöva hända där.
Mm.
Så att, och det hela hållbarhetsspåret, där ska man på något sätt ska man hitta liksom en krok att hänga lite i. En krok som har betydelse för många nu, så är ju hållbarheten sån, definitivt.
Men jag tänker, allt det du beskriver, det är egentligen, alltså jag kommer tillbaka till det du sa först, att vara nyfiken på affären. För är jag nyfiken på den affären som jag verkar i, då kommer jag naturligt få följdfrågor som handlar om hur vi ska vara hållbara, hur vi ska ta hand om vår arbetsmiljö, vårt ledarskap och affärsutvecklingen. Alltså nyfiken på affären, och som du säger, gå definitivt på HR-event som du arrangerar, men också gå på branschmässigt. Vad händer i branschen? För att kan jag börja prata med min organisation i de termerna, så låter jag ju och uppfattas väldigt affärsrelevant. Och det är ju ett steg att få vara centralt i affären. Så jag tänker att det omfattar egentligen allt det andra du sa. Nyfiken på vår affär.
Ja, och sen som, låt det också vägleda eller agera på det i alla HR-processer och HR-hantverket, som ju är allt från attrahera, rekrytera till utveckla, belöna, lära, ledarskap. Det finns så många delar där. Om du tar det som lins i hela HR-portföljen, då är jag ganska övertygad. Och om du tittar några år fram, för det är det affären såklart också handlar om, då kommer du få ganska olika svar än om du utgår från att du ska ha de bästa HR-processerna.
Mm. Bra avslut. Som sagt, det här är ett outtömligt ämne. Men jag kan varmt rekommendera att lyssna på din podd. Tycker det är fantastiskt härligt. Speciellt av de här exemplen som vi har tagit upp idag finns ju faktiskt med. Personerna bakom dem finns med i din podd. Tack Tommy.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
Och det slutar inte här som alltid, man kan lyssna vidare, men vi har ju också ett fint samarbete med motivation.se som har väldigt mycket artiklar som jag skulle säga är högst relevanta för alla som bryr sig om människor, jobbar med människor, leder människor, har med människor att göra. Och vi får hjälp av Lotta där att välja ut artiklar som passar till avsnitten. Och idag så handlar det om...
Jo, men den här kända, den så kallade Aristoteles-studien.
Ja, Google.
Ja, det är Google. Man kan tro att det är någonting som hände för 2000 år sedan. Men det var den här, ibland kallas det för snällhetsstudien också, eller hur? Det var ju den här studien som Google gjorde, som visade att det handlade inte om vilken kompetens folk besatt. Eller exakt hur man delade in människor, om man ville ha det mest... Det bäst presterande teamet. Ja. Utan det handlade om saker som att ha högt i tak, att visa sårbarhet, att våga misslyckas, apropå att testa och massa sådana saker.
Mm.
Har ni inte läst förut så gör det. Mm. Och gör det på motivation.se. Vi lägger ju en länk i inlägget förstås. Mm.
Och då vill vi tacka Tommy. Vi vill tacka motivation.se och Agda Media för produktionen. Prata med oss i våra sociala kanaler på LinkedIn, Facebook och på hemsidan.
Mm. Ha det bra!
Hej då!
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.